Värvet görs i samarbete med Acast.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Telia och jag vill inte skryta, men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja, då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja, då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack, Telia. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja, då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja, då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison, ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Jag var 16 typ och söp Sverige runt på någon Diggiloo-turné. Alltså det är klart att det sätter sina spår.
Det har gått 9 år sedan han stod på Melodifestivalens scen för första gången. Sedan dess har han varit med som artist 2 gånger till, släppt 2 album, 1 på engelska och 1 på svenska. Ett 20-tal singlar, lett alla möjliga program i radions P3, inte minst Musikhjälpen senast, även om han fick avbryta på grund av sjukdom. Har varit med i 100 tv-program och dessutom börjat skådespela och kanske också slutat med det. Vi kommer till det så småningom. Han fyllde 25 år i höstas och nu alldeles snart ska Oscar Sia dessutom leda Melodifestivalen alldeles alldeles själv. Men mår han bra? Hinner han ens med musiken? Och varför har han gjort slut med sitt skivbolag? Det och mycket mer i Värvet, avsnitt 505 med Oscar Sia.
Vad upptar din energi just nu?
Melodifestivalen.
Ja, det är det lilla projektet.
Ja, det är det. Det är liksom förvånansvärt mycket jobb. Och nu, vad är det nu? Då är det 3 veckor kvar.
Men du, med då 15 dagar till första deltävlingen, det är inte 3 veckor.
Varför är det ännu mindre då?
Ja, det är bara två veckor och en dag.
Ja.
Hur ser förberedelserna ut?
Ja, men det här är kul. Det kanske är kul för folk. Det är jag, alltså sen juni typ förra året så har jag ändå jobbat med det här då, till och från. Men då var det bara jag, en producent, Daniel Edvardsson, och Kristel som är, hon är chef. Det var sen jag fick frågan, och sen så skulle vi då hitta något team och så. Vem ska vara med, vem ska skriva manus och bla bla bla. Och det är ett jävla helvete att hitta det. Mm. Men sen hittade jag, Micke, han är toppen. Och sen dess har vi skrivit lite manus och så. Mest han.
Ja.
Så jag har varit med så mycket jag bara kan. Men det, saker ska väl hända i stunden och så, tänker jag. Men så det är väl det jag håller på med. Så. Vi håller på att bolla manus och skriva mellanakter och... Och sen så är jag mycket i replokalen och repar med de olika gästartisterna så, som ska, som är med lite mellanakter och så vidare. Det är skitkul.
Alltså, att det ligger mycket arbete bakom en sån här inspelning förstår nog de flesta, men kanske inte att du har varit igång sedan juni 2021.
Nej. Liksom. Ja, men det är, alltså jag har ju aldrig gjort det här då, och jag är lite förvånad över att det verkligen är jättemycket jobb. Och hur stor produktionen är ju också väldigt sjuk. Och nu blev det lite omställningar då, att allting blev inställt.
Ja, just det, ni skulle ut på vägarna, så blev det inte så.
Skulle ut på vägarna, och det var ju också jättepeppa affär. Och det blev inte så, nu är det 500 personer i lokal oklar. Förmodligen när det här släpps så kommer säkert man veta.
Det hoppas vi ju.
Men då tycker jag att det är så jävla häftigt hur det är liksom... Då kommer alla ihop på något sätt. Alltså de läser det så smidigt. Alltså jag visste inte någonting. Alltså jag visste inte om det var stressigt eller inte. Alltså de är, ja, proffs. Sen bara var det klart. Och så var alla så, det spelar ingen roll, vi kör.
Ja, men det kan man ju tänka sig då. För det var en fråga jag hade. Eftersom jag, alltså dels så ändras det ju saker hela tiden med nya restriktioner och så vidare. Men jag kan tänka mig att det finns människor runt dig som skyddar dig från, alltså, logistiska frågor så att du ska kunna fokusera på nytt.
Ja, men, och det har jag märkt nu. Att jag, och sen är jag lite så ADHD så att jag vill ju gärna vara med och veta och så. Men där är de väldigt hårda. Så. Det behöver du inte oroa över. Skit i det. Så.
Okay.
Så det är väldigt skönt. Alltså jätteskönt.
Ja, vad härligt. Snitslad bana.
Ja, det är det verkligen.
Måste du kunna massa manus utan till?
Jag vet, nej, det är väl inget krav. Nej. Men jag har något mål om att jag ska kunna göra det utan manuskort.
Men har ni så kallad prompter?
Nej, ingen prompter. Det är en logistisk fråga. Det kanske går nu när vi är en liten, eller liksom när det är en mindre produktion. Så att säga. Då kanske det går. Men det var någon kameragrej, det gick inte. Så jag vill gärna ha det.
För en prompter är ett slags skärm som programledaren kan... Precis. Ja. Så att det ser ut som att man
som
kollar...
Som karaoke typ är det.
Ja, fast det ser ut som att du kollar in i kameran. I själva verket, ja. Så läser du.
Otroligt.
Det är väldigt smart.
Nej, men det går inte. Så jag har mina manuskort, och sen tänker jag att jag ska lära mig dem utantill. Men jag hade någon, nu har jag släppt det lite, men i början så tänkte jag att jag liksom, då var det väldigt viktigt för mig att jag skulle vara så. Jag vill vara den bästa programledaren som någonsin har varit där. Och bla, jag vill vara allt det här. Men det är jättesvårt att vara. Då fick jag inse då under vägens gång att jag kan liksom inte både vara någon humor, så komisk person som typ läser skämt och vara typ Christian Lok samtidigt. Alltså att jag måste hitta min egen väg i det där. Men nu känner jag mig väldigt trygg och alltså det kommer bli jättekul. För mig minst.
Ja.
Mest.
Mest, ja. Jag hoppas jag. Ja.
Perfekt. En dyslektisk programledare.
Det låter ju som att det har varit väldigt liksom friktionsfritt då, men vad har varit svårast?
Ja, men det svåraste är väl som vanligt att liksom våga säga vad man tycker och så. Det är ju, alla gör ju på något sätt ett, alla har ju sitt expertisområde, och så här, skriva manus är en konstform på ett sätt, och jag ska läsa manuset och så, och så, och så vill man inte, man vill liksom inte komma i vägen för någons kreativitet och så här, säga att man inte riktigt tycker om det, eller alltså vissa kanske är jättebra på det, jag är jättedålig på det. Så det tycker jag har varit svårast att liksom hitta, för det är, jag tycker att det är väldigt viktigt med manus, och det är väl en jättestor grej alltid att det är så, manuset är kast.
Ja just alltså, det, det brukar folk tycka.
Tycker jag alltid att folk tycker, och det tycker jag säkert också själv när någon står där. Men så det har jag liksom, jag har lagt väldigt mycket tid på det, och jag tillsammans med Micke som är manusfattare, att vi liksom ska hitta liksom vårt arbetssätt, och att vi ska så här, komma överens. Man måste liksom bli lite polare och så. Så det har varit svårast. Men annars så har det varit ganska funktionellt. Det mycket handlar om mina så, just de tankarna som jag hade innan, som var så, jag ska vara den bästa och jag vill bli ihågkommen. Och det handlar om asmycket om, eller då går du in i så här, hur mellanakterna är, och att de ska vara, är det här det bästa? Är det här skitbra? Men det är ju jätte, det blir ju, vad heter det, det är ju väldigt personligt ju, vad folk tycker. Så att jag fick släppa också på det väldigt snabbt, att det går på magkänsla.
Alltså, inte det är en rimlig ambition då att göra det bättre än någon annan?
Jo, men jag tror att det blir väldigt stressande.
Ja, det är sant.
Och då blir, jag tycker att hela den här, jag jobbar väldigt mycket för att perioden inte ska bli trauma. Mm. Liksom, att jag ska för en gång skulle ha lite kul på vägen, och att bara känna att så här, men jag förtjänar den här platsen och jag kan bara göra mitt bästa. Så att det är väldigt svårt att jobba med det.
Okej, jag omfraserar. En rimlig ambition är väl att göra ditt bästa?
Det är verkligen rimligt, men jag vill också vara bäst. Men det känns som en sån, eventuellt en generationsgrej, att det är så här, alla 90-talister bara är så, skit i hur man gör det så länge man är bäst. Så att jag, men jag, det blir, alltså som sagt, så tror jag att jag skulle dö om det var min ambition hela vägen. Så att just nu lutar jag mig tillbaka och litar väldigt mycket på dem jag jobbar med.
Sen ska jag också säga att jag en gång jobbade med tv-proffset Anna Brolin.
Mm.
Vi gjorde ett event ihop, och hon sa så här, om du kan första manuskortet utan till, sen bryr sig ingen om du tittar på det andra. Så att säga. Vilket jag tror var ett ganska bra
tips. Jag tror också det. Jag har tänkt i de banorna att öppningsmonologen ska vara utan manuskort.
Mm.
Och sen är det ju, alltså, sen är det ju mer eller mindre bara att presentera nästa artist.
Mm.
Så det är väl bara att åka med, antar jag.
Jag tror att du kommer sköta det galant.
Ja, det var snällt.
Hur mycket energi har du lagt på vad du ska ha på dig?
Oh. Alltså, orimligt mycket.
Ja, så här, mer än manus?
Nej, men typ. Mm. Eller det är bara så i början. Men jag har en stylist som jag brukar jobba med, Gorian, och han löser.
Mm. Ja, jag har faktiskt sett dina outfits. Det kanske jag inte får.
Hur då?
Men jag har ju varit på hans kontor.
Jaha! Har du jobbat med honom? Jobbar du också med honom?
Det är väl klart att jag jobbar med Gorian.
Förlåt, det var en så dum fråga.
Ja. Men, alltså,
jag vet knappt. Alltså, jag ska säga att jag inte vet vilka som är. Alltså, för det är många kläder.
Mm. Jo, det var en lång jävla rädda.
Det var lång sån klädhäst.
Mm. Men det är många timmar tv du ska göra.
Ja, det är det ändå. Sex timmar kanske. Ja.
Men kanske något byte och så vidare.
Ja, eller? Man vill ju vara... byten ska ske.
Ja.
Många och mycket.
Ja.
Och det är väldigt viktigt för mig att han har lagt ner mest pengar på mig.
Ja.
Det har jag sagt till honom tydligt.
Ja. Alltså, för att han gör även artisterna?
Ja, nej, han gör också gäster och så. Farah, ja, som är min programledarkompis då, som sköter Green Room.
Mm.
Hon blir också stylad av honom.
Ja, ja.
Mm. Så har jag varit... Tydliga bud.
Jag förstår. Ja, det låter rimligt. Du, det här föranleder oss, för att någon gång i mars så är det ju över.
Yes.
Och det skulle jag vilja prata med dig om, för du känns som en så utpräglad frilansare på något sätt.
Mm.
Alltså, och om man då är det som jag också är, så är man ganska väl bekant med den stora tomheten som inträder när ett projekt är över. Och du, som, när jag liksom funderar på dig, så tänker jag att du nästan bara har haft sådana jobb som på ett eller annat sätt tar slut.
Ja.
Hur är du med den där tomheten?
Jag var väldigt dålig på det i början när jag var yngre, för att då liksom fanns det eventuellt liksom ingenting som backade upp, eller att jag visste att det skulle komma. Så här, innan var kalendern tom efter ett stort projekt, och så gick jag och väntade på nästa. Och så. Men nu, sen jag liksom gjorde mig av med management och skivbolag som jag hade innan, har allting varit väldigt mycket lättare. Det är, och jag är liksom väldigt noga med att planera nästa grej och vad jag ska göra för att inte känna den tomheten. Och det är väl att det har typ bara blivit så, för då plötsligt blev det liksom att så här, jag är ansvarig för att typ göra det jag vill och att pengar ska in typ. Alltså, men nu, alltså tillsammans med min manager gör jag allt det här. Men nu känns det ganska lugnt. Nu så här, efter festivalen så ska jag håller på att skriva min platta, det kommer att komma första singeln. Sen ska jag iväg och spela in ett annat tv-program.
Hemligt.
Va?
Hemligt?
Ja.
Mm. Men du ska åka över Atlanten. Grattis. Kanske.
Mm. Ja. Nej, det ska jag inte.
Nej, okay.
Ja, jag ska inte åka över Atlanten. Jag bara, jag tänkte så, vilka program gör det? Mm. Och sen så är det typ musiket. Alltså jag har nu, eftersom jag har valt att kombinera det här, och jag tycker det är skitkul att programleda, men musiken är det som jag brinner för och det jag vill göra mycket av. Så är det ganska nice att typ dela upp det. Att jag sa, nu är det här projektet, jag ska programleda. Och då vet jag att så här, men rest, all vaken tid sen har... blir musik.
Mm.
Och sen kanske det kommer ett annat, alltså att det blir väldigt projektuppdelat. Mm. Så nu har jag en paus från det för att jag har Melodifestivalen och det tar så jävla mycket tid. Men hela året har jag suttit med Sebastian Ata som producerar plattan och skrivit, så den är typ klar. Så det känns också väldigt bra att det liksom, då tror jag att vi kanske åker iväg en vecka och så gör vi klart allting. Så vet jag sen, ja, men då är det klart och så kan jag börja med nästa grej. Så att nu trivs jag väldigt bra i frilansgrejer. Men innan blev jag djupt, alltså liksom, då gick jag in i någon form så depression. Jag hade jättemycket ångest då. Så jag tror att någonstans det säkert utlöste min lilla psykiska ohälsa dör. Den öppnade jag, så blev den större och större. Men nu har jag mer kontroll av allting.
Mm. Men jag var lite orolig för din musikkarriär, om jag ska vara ärlig. Mm. Jag vet att du släppte singlar förra året, men det känns också som att du liksom inte... Eller sådär, har du varit orolig för din musikkarriär?
Nej, inte. Alltså, där igen så var jag... Så tog jag också någon form av beslutet. Och så här, men jag släppte musik för dem som lyssnar då, typ... Och jag kan fortfarande åka ut och gigga och spela live och folk kommer. Jag har insett att livebiten är det som jag älskar. Och sen om det innebär att om typ så, radio vill inte spela din låt, jag sa, det är skitsamma, jag tror att det kommer hända. Och när det händer kommer det vara jättekul liksom. Var det den aspekten du menade? Eller
nej,
var...
alltså du gör ju så fruktansvärt mycket grejer.
Mm.
När jag har pratat med dig förut så har det liksom känts som att ja, fast musiken är du. Det är ditt DNA, det är din liksom core. Men, och sen har det känts lite grann utifrån sett som att ja, fast nu är det så jävla mycket jobb som inte är musik.
Mm.
Så att jag tänkte att du kanske är så här, ja.
Men jag tror att det är... Du kan bara veta vad jag gör om jag typ lägger ut på Instagram. Idag. Och det går så snabbt att jag tror att så här, om jag håller på med musik en vecka och lägger ut om det, om jag har någon release eller så, men sen veckan efter så säger jag, ja, men jag ska leda Melodifestivalen. Alltså att det går, jag tror att det folk ser, det är det de typ vet, och sen så går det väldigt snabbt idag tycker jag. Alltså att allting är ju, det känns som så snabbmat. Värmer den jävla låda, käkar den, sen kastar den så fort det. Alltså att det...
Du är ingen låda.
Nej. Tack, bästa jag har hört. Jag är ingen låda. Men det är, jag har jobbat jättemycket med den känslan av att så. Gör jag inte konstant musik så glömmer folk den biten. Men då, och när jag fick den här frågan om Mello var väldigt tydlig att jag var så. Ja, men fan, det här är något som är skitspännande. Det vill jag verkligen testa på.
Mm.
Men det är klart att tanken fanns där. Att så, ja, men okej, men kommer min... är det enda jag kommer göra sen, eller hur kommer det att bli? Men jag tror inte på det, eller så här, jag tror att det finns något att leda det här programmet, tror jag är väldigt mycket ja. Om jag bara kör på det så kommer det liksom lösa sig på något sätt. Så att folk är också, jag är så lättlurad, alla är lättlurade i det här samhället, alltså så här, jag tror att det Ja, men som jag sa, det var det jag menade innan, att allting går så snabbt, att det är så, ja, när Melodifestivalen ut, då har man glömt att det fanns.
Det gör väl också dig och kanske lite din generation rätt spännande, för att det är lite oförutsägbart vad fan ni ska hålla på med, och det känns som att, alltså i alla fall du är duktig på allt du företar dig också.
Ja, varsågod, tack.
Ja, varsågod. Nej, men vilket ju då kanske på något sätt gör dig spretig som varumärke inom citationstecken. Mm. Men också intressant.
Ja, men jag tänker också att det blir starkare.
Ja.
Att man är så, ja, min palett är väldigt bred.
Mm.
Och det tror jag, eller det gör mitt liv väldigt intressant. Det är jävligt kul. Och då tror jag också att det blir det för människor kanske.
Jag har ju då en 13-åring och en 10-åring hemma.
Mm.
Kanske att de barnen så här, alltså de kanske inte kommer ha ett jobb. De Nej. Kanske kommer ha 4 jobb.
Mm.
Och att det blir, för det ser ju ut så.
Mm.
Jag har ett jobb, jag är poddare.
Mm.
Du har 4 jobb,
mm.
Du är 20 år yngre än jag.
Mm. Mm. Men är det, men kan man liksom, för att jag vet inte, det finns ju något över den här generationen, att det är så här, men alla kommer gå igenom en ADHD-utredning. Någon gång kommer alla vilja ha det här. Alltså att det är liksom, det finns en, eller okej, det är väl den här diagnosgrejen som jag stör mig på, att det är liksom, eller jag, min läkare är också väldigt intresserad av att utreda mig.
Mm.
Och jag kanske också på ett sätt. Men det kanske skulle göra livet lättare om det är så att jag har den diagnosen och bla bla bla. Men det, alla är ju väldigt intresserade av att vilja ha typ ADHD. Och det är väldigt så här, jag vet inte, alla är så internetbarn på något sätt. Att det är liksom, alla svar finns här, och du är så här, då vill jag vara samma. Alltså jag vet inte, det finns något i det kanske.
Ja, det kan väl också ha påverkat vår, alltså hur hjärnan ser ut kanske, att vara uppvuxen med skärm sedan dag ett.
Ja, liksom. Kanske, jag vet inte. Det är en intressant tanke som du lyfter, för att jag ser det som att jag har ett jobb.
Mm. Och du är artist som gör gästspel i...
Ja, men exakt. Nej, inte nödvändigtvis. Jag liksom, min kille brukar säga så. Du jobbar som Oscar Sia.
Mm.
Och så har jag också börjat se saker på.
Ja.
Att det är så. Ja, det är mitt jobb och där ingår det allt det här.
Mm.
Men jag tycker att det är skitkul. Musiken är ju det jag började med. Och det är väl den... Ja, ingenting känns så mycket som att spela live typ och sjunga och liksom få visa mina känslor genom musiken. Och, alltså jag lyssnar på mina demos hela tiden. Jag är jättepeppad på den här plattan. Det kommer bli så himla bra. Alltså jag är jättenöjd med det.
Mm.
Och då är min plan att så här, ja, men efter festivalen är slut, då börjar jag... Då är det det jag riktar in mig på. Och att det typ går i cykler. Men ja, man kanske blir galen av det, jag vet inte. Men det finns ju någonting som gör att jag pallar och att jag tycker att det är kul.
Ja.
Sen är det ett jättecentrerat skitsvårt för min agent typ. Hon blir förmodligen helt galen av alla olika saker som ska göras. Så det är väl, alltså inte hon, men jag tror att det är väl det stora problemet, att jag är så här, ah, men då kan jag inte... Går jag miste om någonting? Eller hur hade allting sett ut med att vara så om jag fokuserade 100% på skådespeleriet? Eller fokuserade 100% på musiken? Och så här, skulle det se annorlunda ut? Och är det för att jag är lat? Är jag lat? Typ? Är det det? Att jag inte orkar typ, sätta mig och göra någonting 100%? För att jag typ, är det något flyktbeteende? Jag har ingen aning. Nu börjar jag tänka på det. Och det känns, då måste jag... Nej, jag orkar inte tänka på det.
Men känns det som att det är det du håller på med då? För min gissning skulle vara att... Ja, alltså, någon från Nora eller Fais liksom, tv-produktion ringer och frågar ifall du vill göra den här rollen snarare. Mm. Alltså, det känns ju inte som att... Då är det inte som att du flyr. Då är det ju som att du är reaktiv och tackar ja till någonting som verkar spännande.
Mm.
Eller?
Mm, ja, men så alltså typ i alla mina skådisjobb, som den här, ja, Nå-serien, eller den som kommer nu, Allt som blir kvar, som är på SVT drama, eller vad det nu heter, då jag har ju gått på jättemycket castings.
Mm.
Så jag har ju någonstans så förtjänat den platsen och tagit mig an det och gått i, alltså så jag har ju jobbat för det jättemycket.
Mm.
Så att jag är nog bra på att liksom så, det här ska jag göra nu och gå in för det 100%. Och sen har det visat sig ganska bra. Jag räckte ju upp handen för att lära mig Melodifestivalen i våras. Och ringde, liksom tog ett möte med chefis.
Jaha.
Och sa att jag vill jättegärna göra det här.
Mm.
Och sen fick jag det.
Jaha, men... det var inte de som frågade dig, utan du...
Nej. Eller, jo, det var ju det var det. Men jag tog, alltså jag gjorde det med anis.
Ja, just det.
En gång. Och så tänkte jag så, men jag vill göra allt. Och då hörde jag med det, henne som jag hade jobbat med, Kristel, innan. Hon var också med på det här anisåret. Och så ville hon ha lite utvärdering. Så vad tyckte du, vad gick bra, vad gick inte? Så. Och så sa jag att jag vill gärna göra det hela. Och då sa jag gärna själv. Och då skrattade hon högt och sa, det kommer du aldrig klara. Eller så här, det är skitjobbigt att göra det. Men sen så kom de, producenten och Kristel, och frågade in någon konstig korridor på Elite Hotel. För vi skulle vara väldigt viktigt att vi var ensamma. Och då sa frågade
de, det skulle inte ske på hotellrum utan i en korridor.
Ja, för det var att, men vi skulle bara ha ett snabbt möte och vi kunde inte göra det på SVT. Och då frågade de om vi vill ha en programledare, och vill du vara den?
Är det för att spara pengar till oss skattebetalare?
Ja, det är lite som har rabatt.
Tack, Oskar. Ja. För att du...
Förutom att jag får jättemycket betalt.
Ja, jo, men det är klart du får.
Det får jag absolut.
Men jag vet inte om du känner till det, men du var med i en jättestor artikel i DN för ett par veckor sedan.
Ja.
Men i den så pratar du ju alltså den är ju väldigt fokuserad på ditt dåliga självförtroende.
Ja. Det blev väl det som blev fokus.
Ja, det kan man säga. Ja. Vilket ju var intressant på något sätt. Men samtidigt så tänker jag att en person då som tar sig an så pass liksom olika grejer och kliver in i dem med någon slags självklarhet. Det är ju inte den liksom mest, vad ska man säga? Nu försöker jag liksom...
Det slår inte så högt i självförtroendesvackarna.
Nej, precis. Alltså så jävla uselt självförtroende kan du inte ha.
Nej, men det har jag inte. Jag har dålig självkänsla, tror jag.
Okej.
Okay. Och jag vet knappt självskillnaden. Ja. Men jag vet att jag har självförtroende för att jag har inga problem med att gå in i rum och ta plats.
Nej. Och du vet att du klarar av arbetet.
Det vet jag. Det har jag aldrig tvivlat på. Jag tror att min självkänsla ligger väldigt mycket i så. Vad skulle andra tycka? Vad tycker andra om det här? Eller lite så. Slutar jag se som artist? Kommer Petri spela min musik för att nu ser de mig som programledare? Alltså att det är ju där självkänslan kommer in, tror jag. Så det är nog den som suger. Ja, men dåligt självförtroende har jag inte. Men det är väl lätt så. Du vet, när man gör en sån intervju så typ tappar man bort sig om vad man egentligen pratar om. Och det blir så här. Jag fångas väldigt lätt in i journalisten när de pratar. Och så är jag så. Ja, nu vet jag inte vad vi pratar om längre, men jag håller med. Alltså att jag bara fortsätter. Men nej, men jag tror verkligen inte att jag har dåligt självförtroende. Det har du rätt i. För annars skulle jag inte göra det så lättvindigt.
Nej. Vilket är ju kul, för det händer ju mycket i ditt liv.
Det är skitkul.
Ja.
Det är, varför har jag liksom tackat ja till alla de här grejerna? Men ja, det är väl lite rastlöshet, absolut. Men det är också för att jag tycker att det är väldigt kul. Och jag har både en dröm att få en Oscar-statuett som en Grammis. Alltså jag vet inte vad det är. Är det bara bekräftelsen, eller är det liksom att är det något jag ska bevisa för folk? Jag vet inte. Du kan inte, förr var det väl lite känsligt att göra många olika grejer om man är så artist eller skådis eller liksom så. Man skulle hålla sig i sitt rum, och helst ska det väl vara något finrum.
Men det är väl ganska få artister som har det så idag, eller?
Att man bara gör en sak.
Ja.
Nej, såklart. Alltså, jag menar,
till och med Sara Larsson gör ju liksom mobilreklam, så att säga. Det kanske hon inte
pratar inte högt om det. Nej, men absolut, så är det ju. Och jag menar, reklam känns ju inte ens liksom skamfullt längre. Man gör det, och det är så här, ibland är det på riktigt, ibland är det inte. Men jag tänker väldigt sällan på det när andra gör reklam.
I skrivande stund så är ju ditt senaste inlägg på Instagram ett sponsrat inlägg. Vad säger SVT om det?
Är det verkligen det senaste?
Ja, det är det.
SVT, det är ett inlägg som lades ut innan min karantän började, helt enkelt.
Jo, men det förstår jag också. Men de borde ju inlägga sig om att nu står jag här på ett blankt golv och repeterar.
Ja, men det borde man ju kanske göra. Men jag är jävligt dålig på Instagram överlag. Så. Ja, men jag har inget intresse, eller jag tycker det är jättesvårt att liksom uppdatera hela tiden och vlogga och hålla på.
Ja.
Det är lite paradoxalt på något sätt att man är så. Om man jobbar med typ YouTube på något sätt, att det är ens jobb, då är det ens jobb att liksom visa upp hela sitt liv. Och när jag var yngre så hade jag väl inga problem med det, men nu känns det väldigt viktigt att ha något privatliv på något sätt. Så jag fattar inte hur folk orkar. Det är inte konstigt att de alla mår dåligt.
Vilket för oss in lite grann på det faktum att jag tycker ju nu när jag liksom har gått in i dig och läst på allt jag har hittat liksom, så känns det ju som att du har ju varit extremt transparent med hur du har mått och vad du har varit i livet och så vidare. Tänker du att du har varit det lite för mycket?
Absolut. Ja. Det finns ju någonting, jag tror att så här... när jag var liten, men säg för kanske 5-6 år sedan, så ja, men då kom jag ut med buller och bång och liksom jag ville berätta allting och eller jag gjorde det bara och jag kan inte ta tillbaka det. Det är jättejobbigt, alltså jag tycker det är pissjobbigt att det är så. Att man, om man om jag googlar på mig själv så är det liksom 10 artiklar om hur dåligt jag mår. Och så är jag kan liksom inte identifiera mig med det heller. Och jag tror även när den artikeln så var jag liksom så himla, jag försökte vara så försiktig om att prata om det, men det liksom, det var omöjligt.
Men ska vi prata lite om glädjen då, för att väga upp för den där den artikeln som var lite negativ liksom, när mår du bra? Mår du bra nu? Det verkar ju så, du säger det, men...
Ja, men alltså jag mår, kan jag svara, jag är väldigt det är väldigt mycket mell och det gör mig lite galen och jag är hemma mycket liksom för att inte vara ute och bla bla bla. Och jag tror att jag har varit så en ganska dålig vän, dålig kille på senaste tiden och så. Men
vi skulle fokusera på det positiva.
Ja, då går jag tillbaka, men jag måste säga allt det negativa till det positiva. Jag har väldigt kul nu och det är... Jag vet inte, egentligen, jag tror att jag försöker hitta fel hela tiden. Jag är lite... Jag tror att jag är funt eller så att jag liksom, det kan inte vara positivt liksom, för att jag känns som att jag har präntat in så hårt att det liksom så, livet är skitjobbigt, bra, det ska vara så här. Men nu känner jag känner nu att livet inte är så jobbigt och att jag är väldigt tacksam för att allt jag har. Så. Men det blir lite så. Sen är jag lite så här generellt ifrånvarande för mina känslor och så, för att jag är så fokuserad på olika jobb.
Men jag försöker med en dålig envishet hålla oss kvar i ljuset här. Ja. Liksom nu när du har, för det lät som att du var jätteglad över musiken du har skapat och så.
Ja, det är jag. Men det tycker jag är så kul, för att jag har typ, jag har skitit mina känslor lite grann på den här plattan. Just för att jag är så trött på och jag är så himla, det är inte så kul och jag håller på att grotta i något som är negativt längre. Så att det är en väldigt positiv platta. Den är lite så, en 25-års festivalkänsla. Alltså att man, det är väldigt liksom, det är högt tempo och det är väldigt kul alltihopa. Och liksom ljudbilden är väldigt positiv.
Mm. Är det klubbigt?
Ja, det är det. Alltså det är typ så, det är lite retroklubbigt skulle jag säga. Det är absolut inte 80-tal eller så. Alltså det är liksom så, 2010 typ. Jag bara, många kommer att lyssna på det här känner jag nu. Men jag kommer väl förklara närmare när det liksom kom, när den plattan ska släppas. Men det har varit väldigt roligt att skriva om den. Och jag var liksom, kul period. Jag var väldigt kär. Eller jag är det fortfarande, men det var liksom så nytt. Och jag kände liksom för första gången att jag bara kunde skriva positivt. Mm. Så att det är en väldigt kul platta. Jag är jättenöjd över den.
När kommer vi få höra...
Första singeln kommer i början på april.
Okej. Okay. Det blir ju väldigt härligt. Du hinner få lite semester efter Melodifestivalen. Men just som vi pratade om då vet du att det kommer någonting härnäst.
Ja, men det vet jag. Och vi håller på med allt det nu. Med musik, video, content och bla bla bla. Så det, förhoppningsvis ska det bara vara att trycka liksom, lägg ut när det väl är. Och då kan jag också vara på en ö på Bahamas eller whatever. Jag ska inte dit, men det hade varit nice.
Men varför, för du sa, det lät lite på dig som att du var väldigt glad över att inte ha något skivbolag och något management längre.
Ja, jag har management, det har jag.
Ja, okej, okay. men att du har bytt då.
Ja.
Varför gjorde det dig?
Jag tror dels för att jag är liksom har mitt egna skivbolag. Kontrollen ligger helt hos mig. Det är mina pengar jag investerar i, allt jag bestämmer. Jag kommer bestämma eller, liksom, det här vill jag investera ingenting på, eller det här vill jag investera allt jag har.
Hur gick det med den där neonskylten som du köpte till exempel? Har du spelat ihop pengar till den?
Ja, det har jag. Det var inte så dyrt. Men Men att ja, men Martin ligger med
den? Vad är den idag?
Den gick sönder. Jag skulle sätta upp den på väggen och så tappade jag den. Ja, det var som det blev.
Vad stod det?
Det går aldrig. Det var min första singel på svenska. Jag är väldigt stolt och jag lyssnar ibland på det jag släppt innan och liksom försöker, för det är mycket lättare att förstå allting i efterhand och jag är liksom, jag bestämmer över allt. Och sen har jag ju min agent som är rådgivare och hon gör det ofta, hon är väldigt duktig och jag tar ibland dumma beslut. Okay. Men ja, det finns ingen hej, det är problemet då att jag är så, där här lägger vi pengar på, det här lägger vi på, ja, ja, ja. Och sen man så ringer min revisor och hon bara, det var väldigt mycket utgifter. Jag bara, jaha, alltså räkna inte och kolla inte. Så låter mer som att jag är jätterik då.
Det låter men, som att du är slarvig skulle jag säga.
Men jag är väldigt slarvig, ja. Mm. Och inte alls så ansvarsfullt rent ekonomisk.
Nej. Nej. Är det så bra för dig att vara skivbolagsdirektör då?
Nej, det är inte bra, men jag tycker inte om att jobba med folk som är som typ är så lata. Och alltså min musik är ju min, alltså det är det enda, det har jag gjort själv. Det är ju liksom blod, svett, tårar. Och att det bara landar inom mailkorg eller slavas bort av folk som har 10 andra artister.
För det var så det var på ditt skivbolag.
Ja, men vi kom inte överens. Okay. Så. Mm. Och de ville att jag skulle gå en väg och jag ville gå en annan.
Vad ville de att du skulle göra?
Det hade inte gått så som de hade tänkt. Och ville att jag skulle typ göra mello. Mm. Alltså, ja, tävla. Mm. Och typ skrota låtarna som jag ville släppa. Och så. Jag var helt medveten om att det var liksom så, det här är en platta som inte är så kommersiellt gångbar, men jag ville släppa, ja, den var viktig för mig. Men det gick inte ihop, så där jag satt och bråkade med vdn där och till slut så valde vi att gå skilda vägar. Mm. Så att jag brukar säga att jag drog från dem, men jag tror att de känner att de droppade mig. Så jag vet inte vad den tävlingen ligger i.
Spelar kanske inte så stor.
Nej, det gör det inte. Men jag ja, men efter det så var det kanske 1,5 år, 2 där jag inte hade någon agent eller skivbolag. Mm. Sen så hittade jag Klara som är ja, hon jobbar med nu. Och då sparkade hon igång allt och liksom var väldigt peppande till att ha att jag skulle vara på eget bolag och så. Och jag är också jättepeppad. Det är en frihet.
Vad gör hon för dig då? Gissningsvis lite struktur, eller?
Ja, men mycket struktur. Håller koll på scheman och det går väldigt snabbt. Det är skönt. Jag slänger ut med en idé och sen är den eventuellt liksom klar dagen efter. Och har, alltså liksom, det är nivå på det.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6-packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden Värvet100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Hur många olästa mejl har du?
Inte så många, jag brukar läsa mejl, men jag är väldigt långsam på att svara. Och men det är väl, alltså jag hatar så, alltså det är liksom pulsen ökar när sånt strukturellt ska fixas, men det är otroligt tillfredsställande när det är klart. Så att ja, jag vet inte, det kanske är lite ADHD.
Ja, men nu är det andra gången du tar upp det, och du har ju liksom
surt, säger du.
Nej, absolut inte, för jag vill jättegärna prata om ADHD.
Har du en diagnos?
Nej, inte ännu. Jag är nyfiken, för du har ju liksom blivit upprörd när folk har frågat dig om det.
Ja, har jag sagt det? Ja,
Det har verkat så här som att du är...
Ja, men jag har blivit upprörd för att jag tycker att det är så. Det är för lättvindigt att säga det om en människa. För att innan jag tänkte, men jag är extrovert och är oftast på gott mod. Jag är lite virrig, absolut. Och jag ibland glömmer saker och så vidare. Men då har mina vänner, nära vänner varit så, men du har ADHD. Och så har jag blivit förbannad, för jag tycker inte att man kan liksom, det är, inte reducera mig, men att liksom det är, att det ska vara så lätt att sätta en diagnos på människor idag. Och jag tror att det sitter så många som absolut inte är i behov av typ en diagnos.
Det är så sent som i morse, eller om det var igår morse i P1, så berättades det att det är många som söker vård nu för att de vill få sin ADHD-diagnos. Alltså de vill få den struken ur sina journaler, för det är tydligen svårt när man ska ta körkort och så vidare.
Aha.
Men jag kan ju också tänka att om man lider, om man har ADHD, att man kanske är hjälpt av att veta att det är det, och att man då sen kan ta så här,
beslut.
Om man vill liksom
medicinera
och så vidare.
Nej, men och det tycker jag också, alltså det är de tankarna går jag i också. Jag pratar mycket med min psykolog om det, så att jag är inte så att jag liksom håller för öronen, men jag tycker att det var liksom det är irriterande, ja. Tycker jag. Och var väldigt irriterande när de slutat, men när det var liksom ett samtalsämne. Tänker mig att det är lite så. Ja, men jag har lite, jag blir mer och mer, jag har lite problem med så att lyssna, och i sociala sammanhang så är det väldigt så. Det är mycket ben som skakar eller tittar åt ett annat håll och så. Men så att det är eventuellt så, men jag vill inte, det ligger på mitt bord.
Ja, absolut. Jag funderar lite grann på, just i ljuset kanske av den där DN-artikeln och sådär, att när man har fått så pass mycket uppmärksamhet som du ändå har fått nu i 10 år, det är ju 10 år.
Jag vet, absolut. Det betyder att jag firar någon form av 10, måste ha en stor fest.
Ja, det måste du. Ja. I ljuset av den här DN-artikeln sådär, och du har ju då i 10 års tid liksom fått extremt mycket uppmärksamhet. Jag tänker... För DN-artikeln handlar jättemycket om att det är liksom någonting då så här, åh, jag är inte glad fastän jag har det så bra.
Typ. Ja, ja.
Ska du inte bara skita i att vara glad?
Jo. Jo. Men jag är ju glad.
Jo,
eller
jo.
Vad menar du?
Ja, men nöjd dig med det då.
Ja, men det är alltså, men jag har liksom lurat in mig i något hål av att så här, jag ska prata om det, och jag liksom, jag försöker säga ofta att jag är jätteglad, jag vill inte, vi behöver inte prata om det.
Nej.
Och det, alltså det är en fara med mitt liv. Jag är liksom inte så ledsen längre. Eller har ångest på samma sätt och så. Jag var ju väldigt ung. Och jag fattade det. Så jag var 16 typ. Och söp Sverige runt på någon digilot-turné. Alltså det är klart att det sätter sina spår. Och jag allt har gått väldigt fort typ. Eller inte så ofta tid. Jag har mycket. Men jag har inte haft jättemycket tid för reflektion. Och jag tror också att jag växt upp ganska så fort.
Mm.
Så att jag är bara jag. Mm. Och så att du har helt, alltså jag är väldigt trött på att ha prata om det.
Jag har i alla fall givit upp tanken på att vara så där ångestfri och ja. Liksom att livet ska vara härligt, utan jag tänker mig så länge man känner att det finns en framåtrörelse så, eller då är jag ganska nöjd på något sätt.
Absolut.
Så
är det ju. Och jag, alltså, jag vet inte om liksom, beslut om vad som är rätt och fel och bla bla bla. Det är bara det är det jag bestämt mig för, tror jag. Jag kommer åka med på det, jag tycker det är kul och inspirerande. Sen får vi se vad som händer. Alltså allting har ju simpelt inte så att jag är inte jättegammal. Alltså det är inte för sent för något liksom.
Det är det verkligen inte. Kommer du göra fler skådisjobb?
Nej, nu har jag fått så mycket nej på senaste tiden så att fankar jag.
Är det så?
Ja, och att det går på fler castings.
Okay.
Men jag kanske får igång det snart igen. Men jag... Nej, nästa som kommer är Allt som blir kvar. Som kommer i maj, tror jag.
Hur var det att göra de här... Du har gjort två ganska stora... Halvstora.
Ja, halvstora.
Men bärande roller i två olika sammanhang i alla fall.
Ja.
Ja. Hur har det varit?
Det var jättekul. Alltså det är verkligen jätteroligt skådespela. Det är, den här senaste SVT-scen som kom, den var mest utmanande skulle jag säga. Det är en mycket svårare roll och den var liksom längre bort än från mig själv på ett sätt. Okay. Även om jag så här, liksom kunde känna igen mig väldigt mycket i Miron som jag spelar. Men det var väldigt roligt och det var superduktig regissör. Manuset var skitbra. Eller är. Och jag har tjuvkikat lite och det ser jättefint ut.
Vad kan du berätta om din roll och produktion?
Jag spelar Myron som jag sa. Han är bästa vän med huvudrollsinnehavaren Matilda. Nej, hon är inte innehavaren. Huvudrollen Matilda.
Ja.
Hon har blivit dumpad och han lovar henne att han ska hjälpa henne ur det.
Okay. Mm.
Men sen går det åt helvete för att han är väldigt så... Jag tror han har ett jättebekräftelsebehov. Får han inte som han vill så lyckas han liksom manipulera det åt rätt håll till hans fördel och så. Och sen så sen får man se vad som händer.
Ja.
Men det var väldigt kul.
Inte supersympatisk låter han ju.
Nej, han är inte det.
Nej, vad kul.
Det var det som var jättekul. Och jag har visat lite för mina kompisar och så. Och så var de tycker att det är liksom lite läskigt. Men det var väldigt det var kul att få göra liksom så en serie som är så mycket typ om livet och hur alltså det man kan identifiera sig med. Så jag hittade ganska mycket sådana som jag kände igen mig i, men och det var också lite läskigt för att jag var så det är så här typ. Men jag gör gärna mer.
Ja.
Ja, men det är en diskriminering kring skånskan just nu, tror jag.
Jaha, okej. Okay. Men kan du inte prata rikssvenska ifall det
kan? Nej, jag är så dålig. Jag gick på en casting där hon var verkligen så, men kan du prata? Vilket var konstigt, för då skulle jag spela. Min bror i serien skulle vara en skåning.
Okej.
Okay. Mm. Eller han var från Skåne, alltså skådisen.
Ja.
Men ändå fick jag göra en casting på rikssvenska. Alltså jag skämdes så mycket och det var inför liksom ett skådis eller en ung, väldigt ung skådis som var så duktig. Liksom. Fy, det var så fruktansvärt pinsamt. Jag gjorde verkligen mitt bästa. Liksom. Jag fick inte rollen.
Men när du härmar rikssvenska så låter det ju ganska, alltså det låter ju ändå okej, väl?
Jag tror alltid att jag pratar lite så här. Alltså att det blir så.
Okay.
Det blir alltså lite. Det är som ett superskådespel.
Ja, lite manerat kanske.
Ja, det är alltså jag är jättedålig på det. Man kanske ska ta någon sån dialektkurs. Eller vad heter det? Ja, kurs. Men jag är skitdålig på dialekter överlag. Så att jag tror bara att jag måste hitta de rollerna som verkligen passar mig.
Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska säga det här, för jag vill inte pissa på någon. Men Skitsamma,
ja.
Fick ju lite,
lite dålig kritik.
Ja, det var du som sa det, ja. Men den blev inte superhyllad överlag. Nej. Så gör det någonting med dig?
Nej, alltså jag kritiken har aldrig kommit till mig så, riktad.
Nej.
Och så det är klart att det var lättare. Men jag, det, alltså i typ en dag eller lite så, ta täcket över huvudet och var så, oh, vad kommer det här göra med allt typ. Men då är, alltså, nej, jag tror inte det gör något med mig. Alltså jag blev inte, jag är stolt över att vara med där. Jag tycker det är jättekul att liksom lära känna de skådisarna som är väldigt duktiga och
det verkar ju vara ett väldigt härligt sammanhang på något sätt. Är den inspelad precis här intill? Eller?
Ja, det var det jag tänkte när jag gick. Så jag sa, det var här, vi spelade in. Då var jag här i 700 veckor. Och då vet jag tidigare månader och så vidare. Och fruktansvärd... alltså det var så litet den här lägenheten. Så det var så, det var väldigt varmt. Men jag vet inte. Det är, man har ju alltid... Alltså jag hade ju förhoppningar liksom, att folk skulle tycka att det var bra och att... Det blir fler säsonger och så.
Mm. Men kanske inte blir det, eller?
Nej, det tror jag, det kommer det nog inte bli, tror jag. Nej.
Men hur är det med, liksom, för jag antar att din musik och dina live-framträdanden har blivit recenserade också genom åren.
Ja.
Hur är det? Läser du allt?
Alltså inte jätterecenserat så. Jag läser absolut allt ihopa. Och innan kanske jag var mycket bättre på att, eller bättre... Jag var mer benägen innan att ta till mig dålig kritik också. Och var så, men de rör rätt och den här är duktig. Jan Grahl, den verkar vara smart. Och så, alltså så. Jag bara, de kan väl något. Men det är ju ingen som... Ingen kan göra något som jag tänker och så vidare och så vidare. Men det har inte varit så dåligt. Alltså den här plattan som jag släppte, den fick fina recensioner. Och låtarna har också fått liksom ganska fina. Eller så har jag inte skrivit någonting alls. Mm. Så att jag har bara egentligen lärt ganska positivt.
Du kommer aldrig ha blivit så recenserad som du står inför att bli nu.
Nej, precis. Nej. Och då har jag funderat på hur ska man ta här. Jag tänker att de första programmen kommer det liksom bli positivt och sen andra måste det bli negativt. Alltså, om en journalist ska recensera ett samma program 6 gånger så måste det ju finnas någon dynamik i det. Det blir jättekonstigt om de säger att jag är bra hela tiden.
Konstigare saker har kanske.
Jo, absolut. Mm. Ja, det
stämmer. Det är ingen omöjlighet.
Nej, det är det inte. Men jag tror, jag har väl kommit överens om att jag inte ska läsa något, för det kommer jag inte palla.
Du har kommit överens om det?
Ja, med de jag jobbar med.
Okay.
De har nog en bild av mig, tror jag, att jag är mycket mer känslig. Eller alltså att jag tar till mig. Och det gör jag. Jag vet att när det släpptes att jag skulle leda Melodifestivalen så var det någon journalist på Aftonbladet, vad fan hette han då? Olof någonting. Eller kanske inte ens Olof. Ja, det var en äldre man.
Ja, just det. Mm.
Ja, han totalsågade och tyckte att det var ett dumt val.
Okej.
Okay. Ja, eller han sa inte det rakt ut. Han sa så, modigt men kanske dumdristigt. Mm. Då blev jag jättesur.
Jag kan ju tycka att det är lite skönt att det är en programledare.
Ja, alltså, jag tycker också det.
Lite old school.
Nej, jag tycker det är skitskönt. Ja. Hela programmet blir lite mer old school. Jag har haft Christian Loken som förebild. Jag har kollat på hans program mycket för jag tyckte det var så bra. Mm.
Men du, berätta lite om det här. För att jag är ändå nyfiken på... vi var lite på det, men jag vill bena ut det. För jag tycker att det är så roligt att du har liksom givit dig in på skådespeleriet. Var det någonting liksom som kom från dig? Eller fick du en fråga?
Nej, det kom också från mig under den här perioden när jag var utan skivbolag och så. Då hörde jag mig till alla castare som jag visste fanns.
Okay.
Och så skrev jag. Jag är jätteintresserad. Hör av om det kommer någon.
Vilken bra idé att göra så.
Ja, det gav ju frukt.
Ja, det är väl så, det är kanske så man gör.
Det var jättekul.
Mm. Och hur är det att gå på casting då? Får du då ett litet... Du får liksom en A4 i handen som du ska lära dig?
Ja, typ ett 2 sidor kanske. Mm. Och sen så, ibland har jag spelat för olika roller typ, och så, eller typ den där Miron-rollen då, på Allt som är kvar, så spelade jag först för en roll och sen så ville de att jag skulle testa den, Miron. Men för om det så går man dit ofta med folk, alltså, så är det ju inte folk man känner som man träffar. Men jag är ganska van vid det. När jag var liten gick jag på jättemycket castings.
Ja, jag vet. Ja.
Och så det är lite pirrigt och kul och mycket ändå finare efteråt och så. Men det är ju lite sjukt ändå. Alltså jag tycker det är väldigt konstigt, och så är det också om jag står på scen överlag, att man utsätter sig för det. Och att man är liksom så skör på något sätt. Det är för att du kan bli supersågad eller typ så, få nej. Och jag tror att är man inte, du är ju väldigt van vid att få nej. Och jag har ju upptäckt, alltså skådisbranschen är mycket hårdare än vad musikbranschen är. Och det är ju det finns så fruktansvärt många duktiga. Mm. Så alla ska ju slåss, så jag tror inte det finns så många roller liksom överlag i Sverige. Mm. Men det är ju för mig, var det ju lite, vi börjar om från början, gå tillbaka audition och visa att man kan och liksom så. Det är jätteläskigt, verkligen.
Det är ju så, tror jag, att det görs mer tv i Sverige än någonsin.
Mm.
Så det borde också finnas fler roller.
Ja, men så är det förmodligen. Och det är ju mycket liksom i ungdomsdrama, genren och så. Men det hade varit kul att göra något liksom, typ Netflix eller något sånt. Om det kom någon roll som skulle passa mig.
Men du har slutat gå på castings.
Ja, nu ja, för jag är så super... Att jag har fått så mycket nej. Men det går ju verkligen upp och ner. Alltså jag tänker de som är så, vilken tid det tar för folk att få sina roller som man slår igenom med, liksom ordentligt. Och det, jag tror att det är väldigt mycket att man ska liksom hitta en roll som är som handen i handsken. Liksom.
Men nu har ju du jobbat i sammanhang där jag antar att du har jobbat med liksom mer skolade skådespelare.
Ja.
Lär du dig saker av dem? Och vad skulle det i sådana fall vara?
Ja, men först var det lite... Först så klagade jag väldigt mycket med mina skådiskompisar. Att jag tyckte så här, fan vilken attityd de har. Det är mycket tuffare jargongen i musikbranschen. Kanske för att jag inte har någon... Jag har ingen makt där på något sätt. Jag liksom börjar från noll. Jag upplevde att folk var väldigt sura på mig. Att jag var liksom en artist som nu skulle bli skådis. Så att det liksom inte alls... det funkar inte i den här branschen. Och du ska kämpa. Så jag går på scenskolan och det är några andra. Och jag var så, åh gud vad ni håller på att tjata med den här scenskolan. Och jag var så, jag kan väl lära mig utan att ha gått på scenskolan. Och, men där skrev regissören till den här SVT-serien Fanny Ovesen. Jag hade sagt i typ en GP-intervju att jag var så... Där jag sa att jag hoppas att jag har fått den här rollen för att jag var duktig på att skådespela och inte för att jag har ett namn i andra sammanhang, liksom att det är ett lockbete. Då sa jag GP och bla bla bla, bredde ut det ganska negativt. Så. Och då skrev min regissör att du måste sluta säga så. Du var så bra så att vi, liksom, vi var rädda för att så här, det enda man kunde tänka på var att du heter Oscar Sia och att du inte, att man liksom, ja. Att det var eventuellt problemet i att sätta mig på en roll, men att jag var väldigt bra. Hon bara, från och med nu så måste du säga att det var så. Mm.
Ja, men det, alltså om man tar liksom Reine Brynolfsson, så vet man ju nästan alltid att det är Reine Brynolfsson som spelar olika roller.
Mm.
Men det ingår lite i kontraktet för oss konsumenter.
Ja, men så blir det väl.
Ja.
Blir det väl. Men det var ju med, precis. Ja, hon menade väl att så, sträck på dig och var stolt och du är med för att du var duktig.
Mm.
Punkt. Så ska jag väl börja tänka. Liksom, och då går jag med mer självförtroende till castingsarna. Att liksom, nu har jag lite i ryggsäcken.
Ja.
Och ni, liksom, alla stoppiga skådisar. Inte alla. Men det är ett svårt folk.
Jag säger det.
Men att då får de, det får de hänga med på. Liksom, bara. Men så det är... I början var det så, men nu har jag kommit in i det lite grann och så.
Alltså, att skådespelare och ta regi så där, liksom, det känns ju på pappret som att det borde vara ganska svårt.
Det är, ja, och jag har ju liksom insett att folk jobbar väldigt olika. Det funkar... Jag vet inte riktigt vad som funkar egentligen på mig. Men det är väldigt svårt för att man ska liksom förstå vad regissören menar utan att den liksom visar hur man, eller att den spelar före, så att säga. Och jag tyckte att det var lättare ibland att någon spelade före och visade hur den exakt ville ha det. Så. Men Fanny som jag jobbade med för Allt som blev kvar hon fattade mig ganska snabbt och vi fattade varandra och då så kom vi in i ett bra flow. Glöm aldrig att hon var här på typ tredje inspelningsdagen. Och så hade vi en scen där vi satt på restaurang, de här tre bästa vännerna. Och jag skulle vara lite så flörtig och mystisk och typ så va. Men, och då tog vi en scen och så kom Fantomen som hon sa, jag måste fråga, tänker du mycket på hur du ser ut? Jag bara, vad menar du? Så här, ser ut i kameran som att du liksom du så här, vidare och vänder på dig och vad är det, så här, tänker hur du ser ut i kameran och så. Och så har hon såklart rätt. Så, jag gjorde nog det. Men det var så jävla skönt. Att, ja, väldigt självmedveten. Men jag tyckte att det var väldigt rakt fram av henne. Och var så, för jag tyckte, det var jobbigt att tänka att man var den. Liksom. Men det funkade väldigt bra att hon var så väldigt ärlig och tydlig. Liksom. För att då, sen släppte jag det resten av inspelningsperioden. Men, och det är väl nummer ett att man måste släppa så. För jag tycker att när jag är, och det borde jag egentligen släppa när jag är på scen också, att man är så här, ja, för att jag har haft lite så lite ätstörningsperioder och så när jag var liten tyckte att jag var väldigt överviktig och hela mycket kroppskomplex, och det har jag fortfarande lite grann, men väldigt, väldigt mycket mindre. Men det har varit en stor del av typ livet, som att det är jobbigt.
Fast det låter ju lite grann som att om du är, eller det kanske går per automatik, men jag tänker mig ändå att du gör kanske att du blir lite mindre närvarande även på scen då? Om du...
Ja, men det tror jag absolut. Jag har blivit väldigt mycket bättre på det liksom, att skita i. Men, men man måste nog släppa det mer när man är skådespelare, för att du ska inte vara dig själv på det sättet. Man är väl sig själv alltid, och jag har inte riktigt fattat hur man släpper det helt. Men jag har heller inte spelat någon roll som är så, jag måste vara något helt annat. Liksom kostym eller mask eller så. Alltså, jag har ju liksom grundat mig, eller så rollen i mig själv på något sätt.
Ja, men det är väl det man ska göra, tänker jag också.
Men den processen är jävligt, när jag började gå på lite casting så att jag är lite kompis med Gizem Erdogan. Och då frågade jag henne om lite hjälp, så hon kunde tänka sig att läsa en scen så, innan jag skulle gå på casting. Och då var det så, hon hade liksom en metod som var så intressant, eller en metod, men att det verkligen var så att man liksom analyserade manuset och sen så skrev vi ner i anteckningar liksom så, varför gör han så här? Vad tänker han då? Alltså att man liksom går tillbaka långt innan i tiden som inte ens är relevant för serien kanske. Men det var väldigt, det var jävligt hjälpsamt för att förstå rollen. Så det tog jag med mig och fattade också att det liksom det är sånt stort. Eller för att göra jobbet lättare så att säga, det är förarbetet är jätteviktigt, att det inte liksom är, det är inte bara att ställa sig framför kameran, utan att förstå rollen. Han kanske liksom sa, vad hade han för föräldrar? Alltså bara leka med fantasin liksom, och försöka verkligen skapa den här karriären som att göra med lera liksom.
Jag intervjuade Mattias Nordqvist från Vår tid nu, du vet, han är härliga. Och han berättade att han liksom går runt, att det är väldigt mycket kroppen. Han går runt liksom hemma och så här hittar hur man går och hur man rör sig liksom, vilket låter så kul tycker jag.
Ja, skitkul. Ja. Det finns också någonting i att prata högt med sina grejer hela tiden. Alltså även om man är själv. Jag gör det även i musiken typ. Jag går runt i rummet och liksom typ sjunger på fraser eller så. Alltså ju mer jag sjunger så kommer jag på liksom grejer. Det är mycket lättare att skriva text för mig om jag sjunger det högt. Så kommer ordet på något sätt. Och det är lite det. Och även med Melodifestivalen nu så har jag mycket lättare att komma på manus som jag är så hemma typ i köket och bara, hej där, välkommen till Melodifestivalen, bla bla bla, och då kanske jag kommer på något skämt. Så, alltså det blir väldigt, det är ju skizofrent lite, men det blir väldigt mycket jag, tror jag, än att man sitter i ett rum och försöker skriva med någon, alltså med man fattar, det är mycket, alltid mycket lättare att man bara slänger saker upp i luften.
Men för jag tänkte att innan jag släpper dig så tänkte jag bara att vi skulle prata lite grann om det, eftersom då musiken ju är ditt nav, och nu var du inne på det så då passar det ganska bra. För, alltså, kan du berätta någonting om hur din musik kommer till?
Ja, men för det första så är jag väldigt liksom teknisk okunnig. Alltså jag kan inte spela instrument, jag läser inte noter och sånt. Och jag tror att jag skriver jättemycket med så, vilket rum är vi, eller så här, är jag på en klubb, är jag här? Alltså jag tror också att jag målar upp en scen i det skrivandet. Och sen så, i detta fall Sebastian Atas, att han... han lägger väldigt, han liksom försöker hitta ackord som speglar min känsla lite grann, och jag tror att det är väldigt, det finns något konstigt, lite magiskt över att man liksom, så det känns inte bra så är det fel på något sätt. Alltså det är en väldigt så jättetydlig känsla när det finns något att jobba med liksom och flowa, och jag har blivit bättre på att vara så, nej, skit i det där. Vi börjar på något annat eller så. Sen jag han jättemycket melodi, han är jätteduktig på det, text är med min grej, eller så att det finns en, det finns någonting, jag känner väldigt snabbt när texten inte funkar för mig och jag har jättesvårt att bara sjunga något. Typ. Sen ska jag bli bättre på självkänsla igen, men att man bättre på att försöka göra det själv liksom. Att inte, innan har jag fått panik så snabbt, en låsning, att jag liksom direkt har tagit in någon annan och så här, kan du hjälpa mig, jag har klart det här och jag får inte ihop det och bla bla bla. Och det är lite min eventuella så, lathet eller spriddhet, att jag liksom inte gör klart saker. Det är jättesvårt för mig och så här, ja, det går inte, så skiter jag i det.
Men det kan man väl,
jag ger upp väldigt lätt.
Ja, fast det kan väl också vara en styrka att du vet om det. Och ja, det är väl kanske inte det största misstaget i världen att ta hjälp då.
Jag tycker inte något är, alltså, jag vet alltid vad jag vill och i vilken känsla och vad det ska vara för mode så. Men det finns andra som är mycket musikal, alltså som är väldigt mycket musikaliskt kunnade.
kunde ha börjat om också.
Sen finns det andra som är väldigt mycket mer duktiga än vad säger man. Mer kunniga.
Musikaliska.
Musikaliskt kunniga, ja, okay, kan man verkligen säga. Ja. Ja. Än vad jag är. Och processen är väl typ så. Ja. Det går väl mycket känsla. Sen går jag hem och så sjunger jag lite högt på refrängen vi skrev och sen så kommer allting väldigt naturligt. Så,
så du kommer liksom, när ni har era studiosessions, då kommer du ganska naken dit? Liksom,
typ. Eller? Jag har jättemycket anteckningar i min telefon.
Okay.
Som är antingen bra meningar eller bara ord eller någonting så, som jag bara, men det här är en låt typ. Och oftast är det typ, så bara skriver jag, alltså skriver febril typ en kvart hemma när jag får ett ryck. Och då är det kanske 4-5 låtar, men typ meningar, 2-3 meningar på varje och så. Mm.
Och sen jobbar man ut dem i studion.
Exakt.
Det låter som en supermysig
process. Ja, det är väldigt mysigt. Det är väldigt mysigt. Sen är producenter väldigt duktiga på att säga vad de vill ha. Alltså att de är så, det här kommer aldrig gå bra på radio. Måste alltid övertala dem.
Du, vi har väl ganska mycket täckt in vad du har i
pipen nu.
Ja, precis.
Verkligen. Men det var jättetrevligt.
Men kan du inte berätta bara en minut om dina stora drömmar? Du skulle vinna en Oscar.
En Grammis vore kul.
Ja.
Eller ska man ta på Guldbaggen innan Oscar kanske?
Ja,
ja, helst. Ja, men jag tror jag har drömmar. Jag vill åka på en omfattande turné. Många stopp. Känner mig... om jag ska göra fler tv-program så vill jag gärna att det ska vara mina egna. På ett eller annat sätt.
Finns det sådana liksom, pitchar?
Ja, men det finns det.
Ja.
Men, och sen så vill jag få klart den här plattan. Mm. Och den ska gärna bli mycket skriven om. Mm.
Du, nytt succémoment. Inte så nytt längre, men frågor du inte fått förut.
Okej.
Okay. Det kommer här. Berätta om processen bakom ditt dammsugarköp.
Hur fan vet du att jag köpte dammsugare? Nej, det vet du. Du visste inte det.
Nej.
Berätta.
Jag chansade bara.
Då ska jag säga så här. Ja. Det finns ingen process.
Okay.
Köpte en dammsugare, den sög. Nu har jag en annan otroligt vass dammsugare.
Ja, okej. Okay. Ja. Men om den sög...
Just det, lol.
Ja.
Ja.
Men alltså, gick du på, läste du recensioner och så, eller?
Ja. Det var många av mina kompisar som hade den här dammsugaren.
Ja, den nya som du har köpt nu?
Ja,
ja,
den nya.
Kanongrejer, eller?
Ja, det är riktigt bra grejer. Ja.
Vad ska du ha för att säga varumärket?
Alltså jag vet inte om jag är det ens ett lagbrott. Det är en Dyson.
Aha, ja. Det kan vara så att det strider mot SVT:s.
Ja, men då får vi väl ta det sen.
Vad ska de göra?
Ja, sparka mig.
Vilken är den absolut godaste pizza du någonsin ätit?
Och det är en det ska jag säga till dig nu. Håll i dig. Det är en margarita med pommes på.
Aha,
det åt jag väldigt mycket som barn.
Yeah.
Maybe that's why. Skoja.
Yeah. All right. Jag vill ha en
ingående beskrivning.
En pizza. Jag vill ha en pizza. Det kan inte, då får du välja en.
Ja, men då ska jag säga, det finns en där jag är från, eller närmaste standen är från Italien, så finns det en restaurang som heter Dornella. Och på Dornella gjorde de pizza, margarita med pommes på. Och den första gången jag åt denna var på restaurangen. Och det var liksom ett prov så. Och det var också en del av barnpizzorna så. Ja. Då kom den ut och så var den formad som en nalle, så var den lite mindre, så var det pommes på.
Perfekt.
Så bra.
Ja. Och det här är någonstans utanför Venedig.
Exakt. Det heter Eraclea Mare.
Härligt. Du, om nybilsdoft är så jävla härligt, varför görs det inte parfym på det då?
Bra fråga. Mm. Är det så härligt då egentligen?
Ja, det var min naturliga fall.
Ja, det var den, jag tycker inte den är så härlig, nej.
Nej. Så du kommer inte...
Det blir ingen parfymdoft med bildoft.
Och det är ny bil.
Kan verkligen funka.
Som jag tänkte börja lansera.
Och det är car. Och det är ny... Okej, nej.
Coche heter det på spanska i alla fall.
Coche.
Coche.
Coche. Ja. Verkligen bil, det är något alltså. Annat. Ja.
Vad heter det på italienska?
Macchina.
Voiture på franska. Och det är novell voiture.
Vad är... Alltså bil eller? Oh. Okej. Okay.
Ja, ja, skitsamma. Mm. Hur tar du helst ditt socker?
Åh! Oh. Jag vet inte. Jag tycker om bullar. Mm. Mm. Vaniljgifflar.
Jaha. Mm. Ah, okej. Okay. Sådana färdiga från Pågen som kommer in på sig.
Va? Det finns väl flera andra märken? Ja.
Snyggt. Ja. All right. Du, är handtvätt lite överskattat ändå?
Handtvätt? Ja. Alltså att man på bilen?
Nej, att du tvättar händerna.
Jaha. Nej men alltså om du nej det är väl bra. Alltså det är äckligt att inte sätta händerna för att man har kissat och sånt.
Mm. Agnes Wold tycker ju att man kan skita i det.
Ja.
Ja.
Och heja Agnes Wold.
Mm. Du håller inte med eller?
Nej men ja, det är väl bra, det gör ju någonting mot vi i pandemi.
Ja. Vad säger du om jag säger ur?
Ur?
Ur.
Uber.
Ur.
Uber.
Uber, ja.
U-E-R.
Ja.
Alltså, aldrig hört det ordet. Vad säger jag inte? Jag säger ingenting.
Kungens fisk kallas den också. Kan vara stor så in i helvete. Kolla den här jävla uren.
Alltså, är det penisen?
Där har du en uer.
Ja, det är en fisk. Ja. Finns de i svenska vatten?
Ja.
Vad är det kungen gör? Han är ute och fiskar.
Ja, kungsfisk.
Nej, just det. Har han covid nu?
Men du, kolla, 6890 gram. Gud alltså, det är en ful jävla fisk.
Men är det en bild på, är det en bild på knugan ens? Och fisken?
Nej, kungen har verkligen inte... Men vad är det här ens?
Är det en lax?
Men vad händer i urens mun här?
Den ser helt fruktansvärt ut. Var är den? I havet?
Nej, den har varit i havet. Det är ju någon som har fiskat upp den. Bilal och Daniel från Big Fish Adventure.
Jag är så trött på... Det här är därför jag inte badar i hav.
Okej, okay. Jag fattar. Men det så stänger vi väl frågor vi inte fått förut. Med
ja,
den här
tack för det.
Otroliga sista frågan.
Det var jättebra fråga.
Om UR. Tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma.
Ja, Oskar Zia och Melodifestivalen börjar 5 februari. Och om du nu sitter och funderar på huruvida Oskar Zia blev uppvärvad när han ändå var i ateljén, kan jag stilla din oro nu. Ja, det blev han verkligen. Och där avslöjar han bland annat vilken svensk stad hans hjärta klappar lite extra för. Det var inte en dark horse, men jo, lite förvånad blev jag nog. Du hör, du måste in på Instagram. Kalle Birgersson, Saga Markula och Acast bör nämnas när vi snackar om vilka som gör värvet. Och kanske ska även jag in där, Kristoffer Triumf. Och om max en vecka hörs vi igen. Ta hand om dig tills dess. Här är Oskar Zia. Säga inget, säger allt. Hej då och tack för idag! Du ljuger om igår, du blir full och somnar hos en vän. Som att jag är din psykolog, för jag lyssnar när du pratar själv. Vill bara veta sanningen. Beter dig som ett dåligt skämt. Sluta låtsas som att inget hänt. För alla vet att säga inget, säga allt. Säga inget, säga allt. Tycker det är synd om dig. Och du vill inte tänka själv, så snälla låt mig hjälpa dig. Okej, det är du som är en idiot. Så sjukt att vi ens blev ihop. Du är bäst i hela världen, första platsen på att vara så sämst. Vill bara veta sanningen. Beter dig som ett dåligt skämt. Sluta låtsas som att inget händer. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!